Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
God afton, eller god morgon, eller kanske god natt. Välkomna till 11:e avsnittet av Vi går till historien. Och med mig som vanligt har jag...
Ulf Kemsjö, som varit historielärare i 4 decennier typ. Och jag har ju med mig min son.
Just det, Fredrik Gemsjö.
Ja, och nu kommer vi fram till det 11:e avsnittet. Det kanske är allra mest dramatiska hittills faktiskt. Och vi har ju hunnit fram till slutet av 1200-talet. Och nu ska ni få reda på de otroligt dramatiska händelserna som inträffade under de närmaste decennierna. Magnus Ladulås. Han dör ju som den fjärde svenske kungen på den lilla ön Visingsö i Vättern år 1290, som du kommer ihåg.
Absolut.
Och vad ska nu hända?
Är det slutet på Visingsös storhetstid?
Det var absolut. Han var den sista kungen som vistades där under längre perioder och som kom att dö där. Och efter honom så kom den här borgen Näs att försjunka i glömska och så småningom så började den förvandlas mer och mer till en ruin.
Som en halvbra turistattraktion.
Det är det fortfarande. Vad ska nu hända? Magnus Ladulås, han efterlämnar 3 små söner, Birger, Erik och Valdemar. Den 10-årige Birger äldst och blir faderns efterträdare. Som förmyndare för de 3 gossarna har fadern utnämnt sin marsk, Torgils Knutsson. Kommer du ihåg vad en marsk sysslade med?
Det hade någonting med flottan, va? Armén,
flottan, det blev ju amiralen sen. Och marsken var ju en i rådet. Den här Torgils Knutsson hade nått stora krigiska framgångar under korståg borta i Karelen. Karelerna, de var hedningar och kända för att behandla sina motståndare på grymmaste sätt. De flodde människor levande och ur deras magar tog de inälvorna som de åt råa. Men Torgils Knutsson tvångsstöpte dem och grundade Viborg, som ju under alla århundraden framåt har varit gränsfästningen mellan väst och öst, mellan Finland och Ryssland.
Där tvingade i dem obelater.
Det gör de. Kring Viborg har ju otaliga strider utkämpats, senast ju under andra världskriget, då borgen och staden bytte ägare flera gånger mellan finländarna och ryssarna innan den slutgiltigt hamnade på sovjetiskt område. Torgils Knutsson, han fortsatte söderut mot floden Neva och grundade en annan borg med det ståtliga namnet Landskrona. Ungefär där Sankt Petersburg ligger idag. Du har ju varit några gånger i Sankt Petersburg, liksom jag. Och man kan ju fortfarande peka ut var den här staden Landskrona låg någonstans där vid floden Neva. Kommer du ihåg?
Ja, jag kommer ihåg Sankt Petersburg.
Ja, det är en god början. De här erövringarna som Torgil Kristiansson gjorde, de ledde till många års stridigheter med republiken Novgorod. Och de här krigen avslutades först med freden i Göteborg år 1323. I 13 år styrde Torgil Kristiansson vårt land. 1298 hade Birger blivit myndig och gift sig med den danska prinsessan Märta. År 1302 kröntes han i föräldrarnas bröllopskyrka Sankt Laurent i Söderköping. Och i samband med det så fick hans bröder hertigdömen. Erik fick Södermanland och Valdemar Finland. Brödernas olycksalige farbror Valdemar, den gamle playboyen.
Just det, festprissan.
Just det.
Han var i fängelse, husarrest.
Exakt. Han var ju huvudpersonen i förra avsnittet. Och han dog förresten nu i samma veva i sitt fängelse på Nyköpings hus.
Mm. Och det har han gift sig ett par gånger i fängelset.
Ja, det gjorde han 3 gånger. Ja. Torgil såg också till att även bröderna nu skulle få varsin hustru. Erik trolovades med en dotter till den norske kungen. Hon var arvtagerska till Norge, men inte helt giftas vuxen. Hon var 3 år gammal. Och Valdemar har gift sig med en dotter till just Torgils Knutsson. Men trots att de 3 pojkarna som Torgils uppfostrat nu var myndiga, gifta och kung respektive hertigar, ville Torgils fortsätta styra och ställa och bestämma. Detta ledde till ett katastrofalt slut för honom. Han blev osams med kyrkan då han krävde att även kyrkan, precis som adeln, skulle ställa upp med soldater. I den konflikt som uppstod mellan bröderna, Birger mot Erik och Valdemar, tog Torgils storebror kungens parti. Birger hade dessutom fått en son, Magnus, som valts till kronprins. Men efter vissa strider blev bröderna sams. Man accepterade Magnus Birgersson som kronprins.
Och det är alltså barnbarn till Ladelås.
Exakt, exakt. Barnbarns barn till Birger Jarl.
Mm, just det.
Erik, han ville bli av med Torgils Knutssons starka inflytande. Och han och Valdemar lurade den lättduperade storebror Birger att det var Torgils Knutssons fel att bröderna var så mycket osams. Torgils fick varningar av sina vänner att han inte kunde lita ens på Birger, men Torgils brukade svara: "Kungen är min vän och jag är hans man. Jag önskar att jag så väl hade tjänat Gud som jag tjänat honom."
Mm.
Bröderna bestämde sig för att göra sig av med sin förmyndare som ju varit i deras fars ställe och arresterade honom. Valdemar skilde sig från Torgils dotter. Torgils fördes från en gård i Västergötland i kedjor och med fötterna hopbundna under en hästs mage hela vägen till Stockholm. Där blev han utan rättegång halshuggen i nuvarande Götgatsbacken på Söder. Ett tydligt politiskt mord. Han har fått lite upprättelse för en parallellgata till Götgatan uppkallad efter honom, Torgil Knutssons gata.
Nice. Det är bara en sån sak. Att bli halshuggen men ändå få en gata, det är
ja,
men kanske värt.
Ja, fast samtidigt är det ju ganska upprörande. Ja, så kan det ju gå när otacksamma barn sätter sig upp mot sin förmyndare.
Ja, men då fick ju en gata.
Ja, han fick ju, alltså, han fick också senare en grav i Riddarholmskyrkan där han ligger med sin första hustru, Birgitta. Den har en vacker, närmast poetisk skrift. Det står: "Här ligger jordad konungens marsk Torgils, våldsamt halshuggen, lidande oförtjänt straff, given till gemål åt Birgitta, nyss begraven och vid hustruns sida med henne förenad, liksom fordon på den äkta bädden." Men bröderna blir tyvärr snart osams igen. Och nu närmar vi oss de oerhört dramatiska händelser som brukar kallas Håtunaleken och Nyköpings gästabud. Det är lite lustiga begrepp det här, både Håtunalek och gästabud. Det låter ju som oskyldiga och trevliga sysselsättningar. Det finns faktiskt flera senare exempel från den svenska historien på mycket dramatiska händelser som fått oskyldiga namn, som Klubbkriget, Stora Daldansen och Maskeradbalen.
Ja, just det. Och Så mycket bättre och Sikta mot stjärnorna.
Ja,
alltså hemska saker. Det var ett bra namn. Ja. Har vi något mer?
Ja, du måste du. Okej, nu förstår jag, men då måste du något sorts förtydliga det.
Ja, ja. Melodifestivalen. Ja.
Men kanske namnen kan uppfattas som ett sätt att mentalt distansera sig från det hemska som hände.
Ja, det tror jag är syftet med de här också.
Ja, det är bäst vi går vidare. Av de här tre bröderna nu, det var som var Erik den smartaste, som nog skulle ha blivit den dugligaste kungen. I alla fall enligt...
Men Birger var äldst.
Erik och Valma. I alla fall enligt den samtida Erikskrönikan, som ger oss mycket fakta om de händelser som vi nu pratar om. Den har Erik som huvudperson och beskriver honom som en slags sinnebild för den allroundbegåvade, typiske medeltida riddaren. Han var enligt krönikan fager att skåda, eldet och hövist förde han sig, tapper var han i faran. Lillebror Valdemar, han var helt i händerna på Erik. Erik var ju, som vi sa, gift med arvtagerskan till Norge. Han utnyttjade det till att skapa ett eget litet rike i Bohuslän och norra Halland med Lödöse som huvudstad. Detta retade upp storebror kung Birger som då drog in Eriks hertigdöme Södermanland. År 1306 begav sig Erik och Valdemar från ett bröllop i släktens gamla fäste Bjällbo, du vet, vid Skänninge i Östergötland, upp till Håtuna gård utanför Sigtuna, där den kungliga familjen för tillfället vistades. De gästade bröderna blev mycket väl mottagna med ett överflöd av god mat och goda drycker. Men de visar upp ett mycket märkligt sätt att tacka för gästfriheten. Erik och Valdemar går upp mitt i natten och tar det generösa värdparet, kungen och drottningen, till fånga. En hovman, Arvid Smålänning, lyckas rädda den sexårige kronprinsen Magnus, som ju två år tidigare valts till Birgers efterträdare vid Mora stenar, och för honom i säkerhet till Danmark. Kungaparet förs till Nyköpings hus där de spärras in. Erik trodde nu att han tillsammans med Valdemar kunde ta över i hela Sverige och även Norge genom sin drottning.
Jag får bara ett insikt där. Det är lite kul att varje gång någon lyckas rädda någon genom historien som du har berättat, så det är alltid så att de sticker till ett annat land, som att de är inte ens säkra nästgårds, utan de måste liksom sticka till Danmark och till Norge, och nästan lite som fly till Mexiko i amerikanska filmer.
Ja, här handlar det mycket om att de har ju väldigt nära släktingar i de nordiska grannländerna. Där har de ju en morfar eller en farbror eller någonting som de kan söka skydd hos. De är ju släkt med varandra. Erik, han fick den danske kungen, alltså drottning Märtas bror, emot sig, och efter långvariga strider och genom medling av den norske kungen, Eriks svärfar, bestämdes det att Birger och Märta efter 2 år i fängelse skulle friges och att Sverige nu skulle delas upp mellan de tre bröderna. Birger var visst inte till namnet fortfarande kungen, men behärskade bara en liten del av Sverige, Mälarlandskapen, Hälsingland, Gotland, Östergötland, Östra Småland och Viborgs län i Finland. Erik fortsatte att bygga upp ett starkt rike i väster, Bohuslän och Halland, men kunde nu ta över också Värmland och Västergötland. Valdemar, han hade bland annat Stockholm, stad och län. Det finns ju ett geografiskt namn i Stockholm som anspelar på det som ett minne av det, nämligen Valdemars udde, du vet. Även Valdemar gifte sig med en norsk prinsessa, och både han och Erik fick varsin son och arvinge. Ja, det såg ut som splittringen av riket skulle kunna fortsätta under överskådlig tid.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det tog över 11 år för Birger att iscensätta en gruvlig hämnd för H-tunnaliken. Vissa menar att Birger kanske kunnat glömma och gå vidare och att det var drottningen som ständigt tjatade på honom över frukosttallriken att han måste hitta på något mot bröderna.
Jag får bara flika in här. Stämmer det att Sverige riskerade att delas upp i 3 länder och att det skulle bestå så att säga?
Ja, i praktiken var det ju faktiskt 3 riken vid den här tiden.
Man säger att det hade gått i arv i sin tur.
Det hade mycket väl kunnat göra, det, absolut.
Men jag misstänker att någonting kommer hända nu som ändå gör att Sverige blir Sverige igen.
Och anledningen till det är ju att såväl Birger som Erik, de var ju inte nöjda med att ha bara en del av Sverige, utan de ville ha hela riket.
Mm.
En annan person som brukar pickas ut som anstiftare till det som nu skulle komma, det var kungens närmaste man, drotsen Johan von Brunkov, Brunke kallad. Kommer du ihåg vad drotsen hade för uppgifter i rådet?
Drots? Men det var väl den här från franska rätt, alltså jurist.
Visst. Det var justitieministern. Hämnden skulle komma att bli fruktansvärd. Dags nu för slutakten i dramat om bröderna Magnusson. Hösten 1317 besöker lillebror Valdemar kungaparet på Nyköpings hus. Han blir synnerligen väl mottagen och man pratar återigen om att brödrastriderna måste få ett slut. Enligt Eriks krönikan säger Birger till Valdemar: "Välkommen broder min. Hur månde min andre broder må? Han kommer aldrig ur mina tankar, den milde hertig Erik. Att han ska så fly mig och att jag så sällan får se honom, det gör mig hjärtinnerligen ont. Det vet Gud att jag haver honom så kär, min kötslige broder."
Ja, det hade ju vem som helst gått på.
Ja, Valdemar och hans män stannar över natten och när någon i sällskapet efterfrågar något så får han dubbelt mot det han bett om. Valdemar frågar om Birger verkligen kommer över att han blev fängslad vid Håtun och Birger försäkrar att han har gjort det. Besöket slutar med att Birger och Märta bjuder både Valdemar och Erik och fira jul på Nyköpings hus. Valdemar ber sig då till Stockholm där Erik befinner sig. Han berättar om inbjudan till julfirande. Erik är misstänksam och tveksam till att osa ett ja. Men Valdemar försäkrar att Birger nu verkligen vill ha en försoning. En kall och snöig decemberdag kommer bröderna till Nyköping. De tas emot mycket vänligt av både Birger och Märta. Men en omständighet borde ha gjort dem misstänksamma. Kungaparet berättar nämligen att de håller på med ombyggnadsarbeten på slottet, så platsmöjligheterna är begränsade. Eriks och Valdemars medföljande soldater måste därför söka rum. Kanske via Trivago?
Airbnb.
På stan? Vad betyder det?
Nej, Airbnb. Det är ju när man hyr ut privat rum.
Jaha, de söker rum på stan i alla fall. Så börjar då en jättefest. Det grymmaste julbordet det året. Kungen och drottningen är på ett utmärkt humör. Ja, ett ögonvittne säger att han aldrig sett drottningen så glad och uppsluppen.
Det är ytterligare ett varningstecken.
Visst, men bakom den överdrivet glada och vänliga fasaden finns de ondaste och svekfullaste avsikter. Återigen, som vi sa när vi talade om brödernas farbror, kung Valdemars liv, är ju detta som ett riktigt medeltida Shakespeare-drama. Efter all mat och all julglugg, eller julsnaps, eller där.
Mjöd.
Jag tar om det där. Efter allt mjöd och vin, får vi säga, vacklar bokstavligen bröderna därifrån till sitt rum. Eftersom alla deras män bor ute på stan är de nu helt i storebror kungens våld. Slottsporten låses väl inifrån så att ingen kan ta sig in på slottet. Bröderna slocknar direkt nakna i sina bäddar. Men vilan kommer inte att bli långvarig. Plötsligt rycks dörren upp. Birger kommer in med sin närmaste man, Brunke, och soldater med armborst. Bröderna rycks brutalt upp och får kedjor och bojor om armar och ben. Erik får dessutom en vass träflisa från en stock i ena ögat i fängslandet. Birger stirrar vilt på sina bröder och säger med väsande röst sin klassiska replik. Minnen sig hårt i leken. Denna leken ska i bliva eder bättre. Erik och Valdemar kastas nu ned i fängelsetornets källarvåning där de sätts fast vid väggen med tunga järnkedjor om halsen och fötterna och en frusen vattenpöl mellan sig. Nyköpings gästabud har tagit en minst sagt dramatisk vändning. Besöker man Nyköpings hus idag så kan man ju fortfarande se fängelsehålan där bröderna satt fastkedjade, och det där har du sett några gånger. Birger är nu sprudlande glad. Han springer omkring som en galning och ropar: Nu haver jag Sverige i min hand. Ja, det är ju en replik som hämtad från ett Shakespeare-drama. I den stund han säger det har han, som det kommer att visa sig, förlorat allt. Kungen räknar med att hertigarnas områden nu ska ge sig under kungen. Men nu kommer det visa sig att han tagit grundligt miste. Han hade helt missbedömt läget ute i landet. När man fick reda på att bröderna fängslats höjdes upprorsfanorna i Västergötland, i Småland och i Uppland, och ett blodigt inbördeskrig flammade upp igen. Upproret i Uppland leddes för övrigt av lagmannen Birger Persson, den heliga Birgittas pappa.
Ja, okej. Okay.
Kung Birger, han beger sig till Stockholm för att försöka komma i besittning av huvudstaden.
Ja, det var Valdemars fest.
Det var det. Och stockholmarna, de vägrar öppna sina portar, och Birgers trupper, de blir besegrade i ett slag, ja, därifrån där vi befinner oss nu, här på Birgersgatan faktiskt. I slaget på Norrmalm.
Mm-hmm.
Erik och Valdemar dör förmodligen redan i februari. När Birger lämnade Nyköpings hus, lärarna har vridit om den stora medeltida nyckeln till fängelsetornet och kastat den i Nyköpingsån som rinner ju alldeles nedanför slottet.
Mm.
På 1920-talet hittade en pojke en stor medeltida nyckel i ån utanför slottet som kanske var denna kanske. Nyckel.
Mm.
Eller också är det lite för bra för att vara sant.
Ja, det är historia. Förmodligen.
Bröderna skulle då ha svultit ihjäl. Enligt en tradition skulle Erik, som var svårare behandlad och torterad än brodern, ha levt i 3 dygn utan mat. Valdemar i 11. I fängelsecellen kan man fortfarande se att det har grävts ett hål i väggen. Bröderna, eller kanske bara den lite längre överlevande Valdemar, skulle ha med en huggtand från ett vildsvin har försökt gräva sig ut mot ån utanför och friheten. Men inte lyckas bryta igenom hela muren. Det fattas bara några decimetrar till den brusande Nyköpingsån. Nyköpings hus intar förresten något av en hedersplats när det gäller kungliga fångar. I många slott har ju kungar och prinsar och hertigar suttit inspärrade. Men på Nyköpings hus satte Magnus Ladulås, sin broder, kung Valdemar. Mm. Sen satte hertigarna Erik och Valdemar, sin storbror, där efter H-tunnel-leken. Mm. Och sen spärrade Birger in dessa bröder och lät dem svälta ihjäl på samma slott.
Mm. Ja, det får man ge Nyköpings hus.
Mycket dramatik där. Birger flyr nu till sin svåger, den danske kungen, och förenar sig med sin nu 18-årige son Magnus. De möter hertigtrogna trupper i Skärkind mellan Linköping och Söderköping. Men förlorar, och även Östergötland faller i hertigpartiets händer. Birger och Magnus flyr till Västergötland, vinner en seger där, men besegras på nytt när de återvänder till Östergötland i ett slag vid Söderköping. Birger flyr då till Gotland medan Magnus slår sig ned på Stegeborg utanför Norrköping, där du brukar jaga.
Just det.
Stegeborg belägras av hertigpartiets trupper och Birgers försök att undsätta Stegeborg misslyckas. Brunke, som kanske var inspiratören till Nyköpings gästabud som vi sa, han tillfångatas och avrättas på den rullstensås i centrala Stockholm som sen kallas ju Brunkebergsåsen.
Just det. Mm.
Alltså idag verkligen centrum, Sergels torg, Hötorget. Va?
Det finns Brunkebergstorg där.
Det finns en Brunkebergstorg där bakom kulturhuset. Där.
Mm. Mm. Ja, det är där jag jobbar.
Ja, visst. Visst. Före avrättningen hade Brunke mycket svårt att torteras, bland annat genom att skinnflås. Och efter avrättningen steglades han, vet du vad det är, så att man steglades för efter att man hade blivit avrättad. Det är ju att när man spikar upp, alltså ofta så styckar man ju kroppen då. Och då spikar man upp delar av kroppen på någon offentlig stolpe, va, så att folk skulle förstå vad som kunde hända de som satts upp åt de som hade makten.
Mm.
På sommaren i augusti faller Stegeborg och Nyköping, Birgers sista fästen. När Nyköpings hus intas hittar man de döda kropparna av Erik och Valdemar som visas upp på slottsmuren. Eriks lik hade märken efter gnagande tänder som skulle visa att Valdemar kanske försökt äta av sin brors kropp.
Ja, det, och därför han överlevde 11 dagar. Kanske
det kan vara så. Ja. Efter det här så förstör stora delar av slottet. Brödernas familjer, de hade i det längsta hoppats att de skulle återfinnas vid liv. Man hittar också testamenten som bröderna hade skrivit och där de ger stora gåvor till landets samtliga kloster och domkyrkor.
Men nu då? Nu finns det ju ingen kung, eller?
Birger har ju stuckit och den stackars Magnus, Birgers son, som ju var helt oskyldig till gästabudet, hade tillfångatagits på Stegeborg och förs till Stockholm. Kommande år, 1319, skickas trupper till Gotland för att tillfångata Birger, men han lyckas ta sig därifrån ner till Danmark. I Sverige väljs vi midsommartid detta år, 1319, vid Mora stenar i Uppland. Hertig Eriks 3-årige son Magnus till ny svensk kung.
Alltså han heter också Magnus. Det är inte lätt det här när alla heter ett fåtal namn.
Enklast att skilja dem åt är kanske att man lägger till pappan, alltså pappans namn då, Magnus Eriksson i det här fallet.
Mm.
Den lille gossen, hade bara en månad tidigare ärvt den norska kronan. Norge var ett arvrike efter sin morfar. Sverige och Norge förenas nu i en personalunion, men det enda länderna har gemensamt är just kungen. De är två självständiga länder som styrs av respektive råd. Mötet vid Mora stenar är unikt på flera sätt. Där deltog inte bara stormän och biskopar utan även bönder och borgare från städerna. Så det är lite av en början till den svenska ståndsriksdagen med adel, präster, borgare och bönder, du vet.
Mm.
Den lille treårige gossen, han har vissa svårigheter att svära eden eftersom han inte riktigt kan prata rent. Han får hjälp av drottsen Mats Kettilmundsson som lett hertigpartiets styrkor i striderna och nu blir förmyndare och riksföreståndare.
Det här kröning vid Mora stenar, det har ju gått tillbaka ganska långt i tiden.
Ja, alltså det var ingen kröning där, utan att alltså Sverige var ju ett valrike. Det var ju först Gustav Vasa som införde arvriket.
Ja, ja.
Så Sverige, liksom Danmark, var ett valrike. Så man valde alltså nästa kung vid Mora stenar.
Ja, just det.
I fängelsehålorna under Stockholms slott får nu Birgers son Magnus reda på vad som har hänt. Han hade ju själv vid 4 års ålder blivit hyllad som kronprins vid Mora stenar. Men Sverige kan ju inte ha 2 kung Magnusar samtidigt. Efter en rättegång döms han till döden och avrättas. När yxan höjs för att skilja huvudet från kroppen ropar Magnus: "Det vet Gud att det var mot min vilja som hertig Erik och hertig Valdemar så skulle mista livet. Nu ska jag dö. Men varför? Gud giver själen ro och salighet." I Danmark får Birger reda på att sonen Magnus avrättats i Stockholm, något som han tar mycket hårt. Han avlider några månader senare i början av 1321 och är begravd i Ringsted i Danmark. Det stora dramat, brödrafejden mellan Magnus Ladulås söner, är därmed tända. 2 enkedrottningar har överlevt. Märta i landsflykt i Danmark och Helvig, som måste ha fått några synnerligen bittra pensionärsår när han fick följa de 3 sönernas bittra strider mot varandra och hur slutligen den äldste sonen låter de båda yngre sönerna svälta ihjäl. Sonsonen blir halshuggen och slutligen får hon höra att även den äldste sonen dött. Mindre händelser kan krossa ett moderkärta.
Ja.
Erik Gustav Geijer, vår stora författare och historiker, sammanfattade dramat så här: "Sedan Sverige byggdes har knappt olyckligare tider funnits än under den brödrastrid som förödde Magnus Ladulås hus." Ja, hur ska det nu gå för den 3-årige Magnus Eriksson? Det ska vi berätta om i nästa spännande avsnitt, det 12:e av Vi går till historien.
Ja, och ni är mycket varmt välkomna då.
Ja, ännu ett spännande avsnitt till ända. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.